Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dåligt.
Vad bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Det är dags igen, det här är Fighterpodden Nedslag och det är podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens podd, vi pratar om gubbarna som vann på senaste UFC-galan. Och Ryssland dominerade VM i sambo. Jack Hermansson har fått ny motståndare. Och Mike Tyson har nu erkänt att han dopar sig. Detta och mycket mer i Fighterpodden Nedslag. Fighterpodden Nedslag, kampsportspodden alltså, där vi tar upp det senaste inom kampsport. Jag heter Mårten Söderström och idag är det torsdag den 12 november. Och med mig som vanligt, Elin Blad, hallå!
Hallå!
Och Simon Kölle.
Hallå, hallå!
I dessa coronatider, vad är det som händer? Nu är det liksom nedmontering igen.
Ja, nu ska vi inte få dricka sprit sent på kvällen ute på krogen. Jag tycker stäng krogen helt, om folk inte kan sköta sig så stäng ner det.
Jag tänker lite på det här med träning också. Alltså, du sa själv det att du skulle behöva träna ikväll, att du inte kan gå till klubben. Och jag som tycker om brasiliansk jiu-jitsu, det är extremt direkt dåligt just nu att brottas med varandra.
Ja, det är, med tanke på att man ska undvika att umgås med någon annan än den man bor med. Så det är få förunnat. Jag kan tänka mig att typ Elina Moestam som vi har haft i podden, hon har det ju bra, som har ett annat svart bälte hemma som hon kan rulla med.
Ja, Max Lindblad, ja.
Ja, exakt. Ja. Men för oss andra så är det tufft, helt klart.
Alltså jag undrar lite hur det är för Hans Wiklund faktiskt, som var med i den här podden för jämnan tidigare, men jag menar, han kan ju brottas lite med sin son där kanske, men han kanske får stryka av honom.
Så att... men han har faktiskt, jag träffar honom för han är ju på rockklassiker, vi jobbar ihop. Mm. Jäveln, alltså, han kör ju faktiskt med Emad Omran och så här privatbrottas nästan varje dag.
Jäklar.
Ja, okay. Det gör han i hemlighet. Så att, men just nu har de ingen träning heller.
Nu är det inte så hemligt längre.
Nej, precis. I all hemlighet. Det här är alltså podden där vi försöker ta upp det som händer inom kampsport på cirka 30 minuter. Och det har hänt mycket. Du gör ju en lista, vår, vad ska jag säga, redaktör Simon Kölle. Och jävlar vad du hade med dig. Men ska vi kasta oss direkt in i MMA och tänker då på senaste UFC-galan i helgen. Den var ingen rolig.
Nej, det var ju inte så jävla rolig. Alltså det, då har man ändå tänker så här att det var underdogs som vann huvudmatcherna och sådana saker. Det brukar ju ofta betyda att det är kul, men Glover Teixeira, det var ju gubbarna som vann. Så kan vi göra säga. Och med tanke på att vi tidigare podd pratade om att ja, gubbar kanske inte borde gå matcher och så vidare och så vidare, med Anderson Silva då i spetsen och så där. Så var det lite kul då att bara veckan efter så blev det så blev det direkt en comeback för gubberiet för att gå matcher. Eller något sånt där. Glover Teixeira vann ju sin mot Thiago Santos tredje ronden. Drog han ut honom och jag menar det, han var rätt kraftig underdog där. Och sen även Andrei Arlovski var ju snusfest, alltså riktigt tråkig match. Mot Tanner Bowser vann han på enhälligt domslut. Så att gubbarna vann, Mårten. Alltså, ger det oss hopp, får jag säga. För jag är väl också en gubbe nu.
Nej, men vi tänker main card där. Hur såg du på den matchen?
Ja, men det var ju Glover Teixeira mot Thiago Santos där.
Ja, men vad tänkte du med Teixeira? Tänkte du att han faktiskt hade förlorat innan han ströp ut?
Nej, alltså jag tycker han klarade av att stå emot Santos storm i allra första början. Jag tyckte att han tog ner och tog över mer och mer. Så att... Jag var övertygad om att Glover, nu håller inte jag på live-bettar så mycket, men då hade jag verkligen live-bettat hårt på Glover. Så att Santos är ju livsfarlig i början liksom. Det är det som är så...
Om ni såg det med så här, eller hur ni reagerade, men han fick ju mycket stryk.
Det fick jag. Men Glover kan ta en annan spel. Men jag tänkte Alexander Gustafsson, Elin, kommer du inte ihåg det? När de möttes, det var ju så här...
3-4 klockrena uppercuts i ansiktet innan han faktiskt började se lite seg ut. Jag måste säga att jag var inte så jättetaggad på den här galan. Och sen på söndagen funderade jag, ska jag titta på den? Och så bestämde jag mig för att jag är okej med att bli spoilad. Läste på lite ställen och bara, nej. Jag tror inte det här är värt att lägga min söndag på. Och som det låter på er så var jag rätt ute där.
Jag ska faktiskt erkänna att jag så här nästan snabbspolade den. Jag vet att man inte får göra det, men jag var tvungen att se
den. Väl göra. Nej, men alltså, det är ju lite speciellt när det är gala varje vecka. Det kan omöjligen vara bra matcher. Då är det här var ändå liksom så här jättehögt rankade. Jag menar, Glover ska väl gå antagligen en match om bälte. Men han vill ju göra sista försök till att nå bältet. Så här, och, ja. Jag menar, det är ju nu med de vinsterna han har. Så jag menar, han känns ju faktiskt relevant för att gå om bältet. Jag menar, det är, men nu hamnar ju han i en situation då där han får vänta på Blahovic och som ju ska gå mot Israel Adesanya som vi pratade om förra veckan.
Det är ju däremot en match man faktiskt vill se.
En supermatch liksom. Vad säger man? Supermatch på svenska. supermatch.
En supermatch.
Ja, precis. Nej, men ja, de är ju sällsynta liksom. Mm. Men alltså, jag måste bara säga det. Det har vi faktiskt inte ens tänkt att prata om. Jag måste bara nämna det. Khabib, när man går med, är ju snack om att han ska gå en 30:e match ändå nu.
Och nej, de har ju faktiskt inte... Han gjorde ju världens grej.
Han lovade sin mamma.
Det var mycket känslor, det var mycket så han sagt. Hans mamma var ju förvånad, det tog vi upp i podden också. Så här, gjorde du så? Och de har, om ni går in på ufc.com så kan ni faktiskt se att de inte har tagit bort honom som champ. Det gör man ju med någon som ändå liksom hoppar av, så att säga. Och han har själv börjat liksom hinta. Och hans manager, Alessis, har ju verkligen hintat att 30:e match blir det nog. Hans det pappa lite... ville att det skulle vara 30.
Jag fattar, men det är lite intressant. För jag vet när Alexander Gustafsson la handskarna så sa ju jag, och vi alla sa bara så här, det där är inte för evigt. Mm. Han kommer komma tillbaka, han kommer komma tillbaka. För liksom, det där var, ja, som du säger, han var känslofylld och så vidare. Mm. Besviken. Men när Khabib gjorde det så var det som att nej, men vänta nu, han lovade sin mamma och hans pappa är död och han kommer verkligen lämna, kände jag.
Alltså det sa inte till och med Dana White det efteråt när folk frågade bara, men tror du verkligen att det här är på riktigt, och han sa typ, är det någon jag skulle tro på så är det Khabib.
Mm. Det är förstås enorma pengar, och sen att pappan hade sagt att det var 30 och liksom, det behöver ju vara någon extremt häftig match mot GSP. Om de kan få ihop den GSP-matchen. Ja. Alltså
inte men, GSP är väldigt pensionerad.
Han är väldigt pensionerad. pensionerad.
Också. Det också. Ja.
Men nu derailade vi allting här. Nu pratade vi om massa annat istället för det som faktiskt har hänt. Men det var en liten detalj.
Jag går till nästa. Jag tänkte bara kort, vi tar upp apropå Ryssland. VM i sambo. Jag tror inte alla har koll på sambo. Alltså om man tittar på sambo så är ju det som, det är ju nästan MMA, det är som någon typ av sportjujutsu. De är ju tuffa, alltså det är tuffa fighter i sambo. Så jag förstår ju när man säger ofta i UFC sådär att den här killen har sambo-bakgrund. Mm. Och de som är vassa i det här, det är en del jävligt luriga lås och det är framåtrullningar när man hamnar i något speciellt svep och sånt där. Kul att titta på, tycker jag.
Ja, så om man säger, vi pratade ju Khabib Nurmagomedov nyss, världsmästare sambo, Fedor som alla valde att kalla honom, Emelianenko, världsmästare i sambo. Jag menar, och det är faktiskt en hel radda, alltså bra, som nu också är högt upp i UFC, allting som är riktigt grymma i sambo. Nej, men super kort om sambo, så är det någonting som växte fram i Östeuropa, framförallt i Sovjetunionen, och var väl tänkt för att egentligen inte liksom sportifieras, utan det var ju tänkt för liksom militären, det skulle vara spetsnäs och de så här specialstyrkorna och så i de olika länderna sysslade med det här, va? Och då gjorde man det lite som man gjorde sedan med MMA, det vill säga, eller Bruce Lee för övrigt också för den delen, plocka från massa olika kampsporter. En hel del jiu-jitsu, en hel judo är extremt stort i gamla Sovjetunionen. Nej, men det är helt bizarrt. Även Putin själv håller på med judo liksom. Lite aikido plockade man in, lite så här små grejer därifrån, framförallt balans och lite såna grejer. Boxning förstås har alltid varit stort. Ja, men du vet, så där. Så började man plocka in massa olika kampsporter, och så blev det så öppnades ju såklart som samhällena upp mer och mer, och det blev sport betydligt mer, kommer ungefär samtidigt. Och därför så finns det två olika grenar, och det tävlas också i två olika grenar på VM, och det är då combat sambo som egentligen är som MMA med gi, som du sa liksom. Det är lite så här,
men de har väl bara gi-jacka och sen
ja, bara gi-jacka, precis. Till. Det är helt, helt sant. Och sen så, och ibland får man inte vara nere på backen. Det är lite olika regler, olika tävlingar och lite så här, hur länge och så man kan vara ner. Så där påminner lite om judo och så där. Ni var sen då och så. Och sen sportsambo som ibland är lite spark och slag med lite markeringar. Ibland är det som det var nu på VM, bara grappling.
Mm.
Och Ryssland, alltså det kommer ju någonstans därifrån, va? Och det, nu var det 17 guldmedaljer som fanns att slåss om. Och det här gick av stapeln i Novi Sad i Serbien. Så det här är en av få liksom, VM som kunde gå nu under den här tiden. De körde
hur
på liksom.
Hur gjorde de med arrangemanget för att göra det säkert? Så här, kunde folk ens resa dit?
Ja, folk reste dit en hel del. Och det var bara en utanför Östeuropa som vann åt guld, och 7 av gulden av de här 17 då vanns av ryssar. Mm. Så att de dominerar ju på liksom så. På här sidan så hölls det combat sambo och sportsambo, på damsidan så var det bara sportsambo där då, bara grappling var tillåtet den här gången.
Det är ju viktigt det där när det är, nu ska jag inte säga att det här är en nationalsport, men när det är en sport som kommer från ett land. Det där var ju stökigt för japanerna när judon slog igenom, och sen när västerlänningar som var större och starkare kom och vann. Det var inte populärt i Japan. När, vet, kejsaren gillar inte när japanerna inte vann. Jag kan tänka mig att inte Ryssland, att Putin gillar inte om det inte är ryssar som
Jo, men så kan det vara att man får kanske lite pengar och lite sådana grejer också. Och det som många vet, nu ska vi inte snöja för mycket på sambo utan röra oss vidare, men jag kan säga kort en liten till grej som jag också skrev om i min bok Back in the Days, och det handlar ju om att i Sverige, vi har faktiskt en ganska stark koppling till sambo, konstigt nog, fast vi knappt har några klubbar här eller som håller på med det. Och det är för att Nikolaj, en kille från Bulgarien, kom hit och började träna kampsport, och han var ju väldigt duktig på sambo, och han tog in till exempel en sån kille som Omar Boish, som ni känner till. Och han tog in Rickard Andersson som startade Hilt, och han tränade en kille som många känner till som heter August Wallén lite grann, och August var och testade på hos honom och sådär. Så Nikolaj startade i stort sett väldigt mycket av, fast han liksom kapitaliserade aldrig, startade aldrig en klubb i MMA eller så. Det var ju August som gjorde först och så, i samma veva som Omar. Det var liksom de två. Men Nikolaj är en kille som också har fortsatt faktiskt. Han har en liten klubb idag i Sundbyberg faktiskt, av alla ställen. Där han har lite folk som kör sambo.
Så han borde roligt. Vi ha i podden när vi får börja ha gäster igen.
Absolut. Han har fått väldigt lite uppmärksamhet, och han har väldigt häftiga historier att berätta.
Ja, sätt han på listan, lägg han på hyllan.
Ja, det gör jag.
Vi går vidare i Fighterpodden Nedslag.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Vi hänger lite kvar tycker jag i MMA. Vår favorit norrman, svensk, tänker jag på då, Jack Hermansson. Han har fått en ny motståndare.
Han har ju det. Och det är ju 5 december, alltså det är snart. Det är väldigt snart, känns det som.
Han skulle gå mot Darren Till, eller hur? Vad hände?
Darren Till är skadad, så att det blir Kevin Holland istället som han kommer möta. 25 i rekord av Kevin Holland. 4 raka segrar och 3 av dem på avslut. Han är het. Kevin Holland är het.
Vad är han rankad, Kevin Holland, vet du det?
Oh, det vet jag faktiskt inte, men det är ju topp 10 i alla fall, garanterat.
Ja.
Man är väl, och Jack var väl sist 5, va? Så att men det är liksom, Kevin Holland är på väg uppåt, och Jack Hermansson är ju vass, liksom. Jag menar, det är, slår man Jackare så vad fan, hur bra som helst. Och jag menar, även Israel Adesanya har ju sagt så här, ja men det finns ju en kille där bak, liksom The Joker, som jag gärna skulle möta. Så att, jag tror att en vinst här betyder ganska mycket för Jack Hermansson.
Ja, den är viktig. Jag vet inte varför jag sa att han var norrman svensk. Alltså, han är för fan för Uddevalla.
Han är svensk.
Sen bara att han går runt med norsk flagga, det vet jag inte. Det får
bor där, tränar där, flickvän där och så vidare. Ja. Så det blir väl så liksom. Men, nej, men det, jag tycker det är lite coolt att han rappar båda. Och jag menar, det är lite så här, egentligen konstigt att det inte är mer sånt. Ja, för att vi alltid har så mycket Sverige och Finland finns det mycket
skidrivalitet mellan länderna. Så.
Men jag sa ju det, jag var ju på UFC där när det var i Köpenhamn. Han förlorade tyvärr. Men det var ju, alltså, då var det ju, han var skandinav då. Då var det ju svenskar och norrmän och danskar. Och ni vet ju själv, danskar, de kan vara ganska skräliga med... Det var ju bra alkoholförsäljning, måste jag bara säga. Jag har nämnt det förut. Ja, men det är liksom, du gick ut och köper gin och tonic liksom, när du är på baren eller på arenan.
Och det är Danmark liksom.
Ja, det är Danmark. Jag kommer ihåg att när vi gjorde den podden, jag tror aldrig jag spelade upp det. Jag spelade ju in liksom, de som stod bredvid mig. Det är ganska härligt att höra dem. Men då var ju Jack som att han var dansk. Förstår du?
Ja, okej.
Som vi svenskar gör, du kopplar personen till dig. Så det var ju stor besvikelse. Han hade ju... Ja, vi pratade mycket om det, att han hade gått ut och han hade liksom efterfesten och allt vad det var för någonting. Mm. Och så förlorar han, känner man. Det var ju som att man kom ut med så här regnigt Köpenhamn. Ja. Luften bara gick ur allting. Bara, nej.
Men det är så ovanligt med en sån schysst, alltså det är jättemånga faktiskt som är schyssta, det är inte det jag menar, men så ovanligt liksom verbal och trevlig och reko och på alla sätt så här. Också det här med att han hade sina förluster där i Bellator och sen så bara, och var helt borträknad i folks ögon. Alltså jag vet verkligen att jag föreslog honom till flera galor i Sverige och bara han kommer ju bara bli nedbrottare, ingen kul liksom. Utan att nämna någon namn. Och det, ja, han slog jackaresen i USA. Ja. Liksom. Ja.
Men när ska han gå sin match? Har vi datum på det?
5 december.
5 december. Men det är ju härligt, det blir ju perfekt ju.
Det blir perfekt.
Kring advent och sånt där.
Liten julklapp till oss.
Ja, det behöver vi.
Det behöver vi.
Vi går från MMA till boxning. Du sa ju favorit norrman svensk. Jag tänker på min favoritboxare. Ja, men det är ju Mike Tyson som är min favoritboxare. Och nu är han tillbaka. Det är så sjukt, men att vi är jämngamla. Han är till och med äldre än vad jag är, tror jag. Det är så galet.
Och gå match och grejer. Nej, men alltså, han är... Men höll du honom kvar? Jag måste bara fråga dig. Nu blir det här intervju med Martin. Höll du kvar någon sån i favorit?
Nej, men alltså, jag tror att han...
Efter liksom våldtäktsdomen. Nej, och allt. Eller var det mer så att det var mer att det var hans fighting? Du...
Jag tänker bara på honom som det är. Det är, liksom, det är som att du ska säga om Michael Jackson har gjort bra musik och så behöver vi prata om Michael Jackson på ett annat sätt. Då kan vi glömma det här samtalet.
Ja, men det är sant. Det,
absolut. Det. Nej, jag tänker mer så här som person. Det är klart att Muhammad Ali har en superstor position. Men det var mer så här, Muhammad Ali var mer min pappas generation. Ingemar Johansson så där. Mike Tyson är ju boxaren i min generation som satt liksom boxningen på kartan, för att han dels var så otroligt duktig, liksom obesegrad, och sen ball han ur, tyvärr. Det är sorgligt. Ja, men det som är intressant nu är ju att han liksom är tillbaka och att han är in shape. Men det jag ska ta upp var ju att han har erkänt nu att han har dopat sig.
Ja, och på något sätt slänger det ju, han har gjort det någon gång förut också faktiskt, erkänt det. Men nu var det en ganska stor podcast och han liksom berättade om det. Och nu gick han också in på detaljer som gjorde att det blev ganska rejält smutsigt, om man säger så. För det han faktiskt gjorde. Och jag har försökt liksom backtracka ungefär när i tiden det här borde varit. För han pratade om att han har ett litet barn, och så kollade jag upp honom när han hade det första barn och sådär. Så att det är ändå efter våldtäktsdomen. Så det är inte den här perioden då när han byggdes upp sådär. Men vi rör oss åtminstone någonstans från 96, låter det ju så på honom, som att han liksom konstant var dopad. Och det är ju jäkligt tragiskt. Det han gjorde, det var att han hade en lös penis. Alltså som när han skulle göra sina dopingprover, och så fyllde han då en liten påse kopplat till den med sin lilla babys urin.
Som sin bebis-urin.
Alltså, bebis. Och så började han köra efter att ta med sin frus urin tills hon sa, tänk om jag blir gravid igen då. Då kommer det se jättekonstigt ut. Liksom. Jag kan säga så här, idag så är antidopingen har kommit betydligt längre än det där. Va? För det är ju...
Det får man ju hoppas.
Ja, men det har ju absolut såklart. Det går väl att gå runt på vissa sätt, men det är väl väldigt mycket mer komplicerat. Jag kommer verkligen ihåg när MMA och där under den perioden när boxning liksom var så stark. Och min farsa som själv dopade sig av staten som gav honom doping på Bosön i landslaget. Det var helt annan
kultur. Det här har du aldrig berättat för mig.
Kanske inte gjort det. Men det var en annan kultur, det var judolandslag. Och det var ju liksom, så då testade de med olika preparat och sådär. Det var ju liksom helt öppet. Så de fick ta sprutor på träningen och grejer liksom.
Va?
Det är Sverige 70-tal det här.
Gud, vad sjukt.
Och sånt. Så han gillade ju inte det, man mådde jävligt illa och blev dålig, så han slutade med det. Men just det där att det var en annan kultur liksom kring det här. Och han sa ju alltid det, att han kunde se och han kände verkligen i sin kår att det var så jäkla många som var dopade. Alltså de här tunga namnen i boxning och framförallt och sen också i MMA. Och det har ju liksom visat sig det, och det är jävligt tragiskt. Det är renare sport idag, men väldigt tragiskt att det är så många som har varit så dopade. Om man tänker liksom på Coleman och många av de här liksom tidiga UFC tunga fightersarna som...
Tänker du att Shamrock...
Ja, han var dopad. Han åkte ju fast för doping ett par gånger också. Så att, men man ser ju det på honom. Han har ju rojdat hur mycket
som helst. Jag skojar lite grann. Jag sa det. Måste man liksom, han är ju ärketypen. Han ser ju precis ut som en typisk...
Ja, och det är så tragiskt. Liksom. Det är väldigt tragiskt. Men i alla fall, så det är klart att det har förändrats väldigt mycket kring det. Jag menar, jag kommer ihåg när jag tränade väldigt mycket också. Då fick vi Red Bulls. Så här, då var Red Bull nytt. Och då var det så här, drick ett par Red Bulls, sen går ut och spring. Liksom. Så fick jag hjärtklappning. Jag kommer ihåg det. Så här, det här kändes inte så jävla bra. Då drack jag aldrig mer. Jag har fan aldrig druckit en Red Bull efter det. Jo, kanske någon Red Bull vodka. Mm. Men aldrig annars.
Men det är så sjukt när du beskriver det där som din pappa var med om. Att det var liksom på Bosön som är så här, det är idrottens centrum. Ja. Men det är så lustigt, för nu i helgen så var jag med på Riksidrottsforum för att diskutera en massa frågor, och en av de sakerna som vi pratade om, eller snarare informerade som, är att den svenska antidopingorganisationen kommer omarbetas. Mm. För internationellt sett så bedöms vi inte vara tillräckligt oberoende. Eftersom alltså vår antidopingkommission tillsätts av RF, så den tillsätts och liksom avlönas av de som den är satt att granska. Mm. Så vi måste bygga om den, för det har ju kommit massa nya bestämmelser, framförallt efter liksom alla så här riktigt stora skandaler med ryssarna på OS och allt sånt där, att antidopingorganisationen måste vara helt fristående från idrott. Ingen som jobbar med antidoping eller håller på med det på något sätt får någon koppling till idrott.
Så man måste... Och ett litet land då, där det är så är det såklart svårare.
Ja, men nu måste vi börja hitta folk utanför som inte har någonting med oss att göra. Och bara, hej, kan ni ta kissprov på oss?
Men får jag ta bara en annan grej? Jag tänker, ni har säkert sett bilderna, han är ju väldigt vältränad, Mike Tyson. Mm. Men nu läste jag en artikel om det. Alltså, han har gjort sådana här stamcellsbyte ju. Det är det som de här även Hollywood-folk gör. Apropå, och det är ju inte doping, utan då är ju det att alltså, du byter stamcellerna och då får du helt enkelt någon typ av nyproduktion. Så att det är som att du restartar kroppen. Rätt avancerat.
Det är tydligen... rätt avancerat, och det går rätt way back det där också. Nu är det ju betydligt bättre än vad det var förut, men... Det var faktiskt så pass att väldigt rika personer, nu pratar vi liksom 50-talet, då var det ju så här, rika personer som åkte till England och tog apomorfin. Det är bara få nu som lyssnar som vet vad jag pratar om. Men det var alltså, du kunde hålla på med heroin och så tog du en apomorfinkur och så då böt du just ut precis på det sättet, fast det var ju betatest i jämförelse med stamcellsbytena nu idag liksom. Och så låg du inne på en klinik i tag, så kunde du fortsätta med din heroin sen, och vissa blev liksom 80 år. William S. Burroughs, författaren, blev 84 år och höll på med heroin liksom större delen av sitt liv. Så att
bioengineering, och vi går ju närmare och närmare mot att faktiskt bli någon form av cyborgs där överklassen kommer kunna leva för alltid på odlade stamceller.
Vad händer med det här avsnittet?
Ja, vi går vidare framåt. Vi pratar om William S. Burroughs, liksom, The Naked Lunch.
Nej,
vi
går ja, du har koll. Du har koll, vad roligt.
Vi kör vidare. Vi kör på Bellator. Tiden går fort. Det här är Fighterpodden Nedslag. vi har många saker kvar på listan. Kan du bara kort... Det är lite konstigt så här, för att ikväll... alltså när du hör podden så har den här galan varit, men det är en gala med Bellator ikväll, Simon.
Det är det. Vi pratar ju inte alltid Bellator, men det jag tycker att vi ska göra det idag, det är Bellator 252. Och det är alltså Patricio Pitbull som är deras, han försvarar i bältet. Och jag menar, han, Michael Chandler har ju, de flesta som inte känner till känner ju till honom nu. Han var ju inplockad där för att ersätta någon i sista Khabib-matchen här då, om någon skulle hoppa av Gaethje eller Khabib och så här. Och hamnade direkt topp 5 i viktklassen i UFC. Han förlorade ju mot Patricio Pitbull i liksom första ronden. Så Patricio är ju, borde ju då, om man tänker den logiken enligt UBC, liksom matchmakers och sådär, vara väldigt högt rankad. Han är antagligen topp 5, men han är i Bellator, så det blir lite det här som du alltid tar upp där, Mårten, att är det synd liksom att han är i Bellator? Vill man egentligen se honom i UFC och sådär? Han har en förlust sedan 2016, och det var på, han skadade benet när han mötte Benson Henderson, så att det var en skada liksom.
Men om du ska se Bellator ikväll, var ser du den galan då?
Ja, det är inte helt lätt faktiskt. Det visas ju inte i Sverige, så det är lite knepigt. Däremot så läggs det ut väldigt mycket matcher väldigt snabbt på YouTube och sådär, så det går ju att kolla på så sätt. Men Jaroslav Amasov är en kille som är väldigt intressant. Det är också en jag skulle vilja hamna i UFC. 24-0 i rekord. Jag försökte kolla det lite innan galan, men han är inte helt. Men det borde ju vara typ att han har näst bäst rekord, om man säger så, i beror lite på hur man räknar efter Khabib liksom. Men han kommer möta en annan obesegrad fighter. Det var ju så här att Amasov, när han kom till Bellator, var det så här, han har ett, liksom, hans rekord är lite si och så, hur har han fått det och så där i Ukraina och så. Men han hade till exempel mött Diego González, svenska fighter, slagit honom på TKO 2015. Och nu möter han i alla fall Logan Storley som har 11-0 i rekord och som är en grym brottare verkligen. Men sån här matematik som aldrig funkar, han i brottning så förlorade han mot Amasovs näst sista motståndare där Amasov vann, så att han har ju inga problem att möta brottare heller, Amasov, och jag menar det är också sådär, ni kanske inte ens kände till Jaroslav och Amasov, men 24-0 i rekord, så de är nästan lite såhär dolda sådär i Bellator på ett sätt.
Ja, men spännande match. När vi ses nästa gång så vet vi hur det gått då.
Det gör vi.
Titta bara, stanna snabbt i MMA där. Det är så här gamla och nya generationer. Men jag tänker bara på Tito Ortiz.
Ja.
Som ska bli politiker.
Ja, han är politiker nu. Han blev invald i deras statsfullmäktige i Huntington Beach. Han kallades ju Huntington Beach Bad Boy. Nu är han Huntington Beach City Council. Alltså statsfullmäktige i Huntington Beach. Och det är liksom, det var 15 kandidater. Och Tito fick flest röster av alla. Så 34 901 röster. Och han är ju konservativ republikan, kallar han sig själv. Så att, nu sitter han där i statsfullmäktige. Jag har inte jättemycket mer att säga om det, men det är lite sådär, de fortsätter på något sätt att harva runt, och jag menar, det är bara relevanta på något märkligt vis, liksom, de här gamla fightersna.
Du, jag hänger kvar lite grann bara på MMA, sen du har så många punkter på listan där, Simon. Men du skrev här att Kina, de reglerar MMA. Vad händer där?
Ja, så de reglerar MMA hårdare nu, ska de göra, för att det har varit så mycket osanktionerade liksom tävlingar där, och de tävlingarna har ju gått, alltså vi har sett dem, alltså några såna här små matcher, och det är såna här mycket gamla gubbar som har övertro på sin stil, va, som sina traditionella liksom kampkonster, kan man säga, som möter då kickboxare eller MMA fighters som är betydligt yngre, och de blir toknockade, de här gubbarna.
Är det här liksom någonting typ det man kan se på så här McDojo life? Alltså,
ja, nej, men alltså det är ju det. Alltså det är ju bullshit och sådana uttryck har kommit efter det liksom, för att det är mycket sådär att det har funnits liksom en traditionalism som har gått överstyr. Det har liksom nästan blivit sekter av det här, och de här gamla då ofta kopplade till kung fu, men det liksom finns en övertro. Jag tror att alla som håller på med kampsport ganska länge i Sverige vet om att det kan uppstå sådana saker. Jag menar just det här, jag träffade folk hela liksom min uppväxt som sa att jag tränar ninjutsu, va, och jag kan trycka på en punkt, kommer du dö? Oj, sa man då.
Va? Sen när du dör om 4 dagar.
Ja, exakt. Ja, du vet, eller du kan svimma.
Men vad är det de ska reglera för någonting då?
Ja, men de måste ju göra det, va, för att de här gubbarna blir ju skadade, gravt skadade. Alltså det är så här, och de sker mer och mer, du ska utmanas ännu mer för, nej, men sen vår sekt, vår lilla grupp, vi kan slå en kickboxare som är sin prime, 30 år gammal liksom. Det blir inget bra. Så att det
är skador. Men det är intressant, jag har sett ganska mycket av det där, och det är klart som du säger, alltså det här kan bli långt. Nej, men alltså MMA har ju förändrat väldigt mycket, precis som kanske så här, mer realistisk träning för närstrid, typ Krav Maga och sådär. Alltså vad är det som funkar och inte fungerar? Men som människor så vill vi ju gärna att det ska vara lite enklare. Det ska inte ens göra ont. Du vill ju lära dig magiska trick. Jag tänker framförallt det här med 70- och 80-talet. Ja. Framförallt när den stora vågen av kampsportsfilmer kom, att till slut så var det just de här speciella kung-fu-teknikerna och mycket det här att du har speciella chi-teknik eller ki där du bara kan på distans göra saker. Och tittar man på de här klippen på YouTube som finns så är det sorgligt att det då till dags dato finns personer som faktiskt är upphöjda till skyarna i bland annat Kina och även i Japan.
Ja, ja.
Som mästare med någonting som är helt odugligt.
Ja.
Där folk ramlar runt omkring. Och så fort det kommer in folk som då ska testas på det här som inte är villiga att ramla så funkar det inte.
Nej, det är tro.
Då tron försätter ju berg.
En liten teori där som jag kommer att tänka på. Ni satte precis finger på det här med tron. Tror ni att det här kan ha, att det här kan ha någonting med att göra att Kina liksom som en kommunistisk stat är väldigt sekulariserad och att det inte finns liksom någon utbredd tro. Är det som gör att folk dras till det här? Och sen bara en kommentar om det här att det fortsätter utmana så att det blir mer och mer. Det har ju med egot att göra hos framförallt de som ska försvara sin sekt eller sin master eller sin stil eller sin key eller magiska trick som ni säger. Men kan det ha att göra med att det är ganska sekulariserat?
Alltså det kan kanske ha att göra det. Jag tänker också att det också kan ha att göra med att traditionalist, alltså där folk får bli inte emotsagda, va? Så det i Ryssland är det ganska stort också faktiskt, fast det, jag menar, de har sambo, de har ju, det är en av de få stilarna.
Men jag har sett det, det finns sådana knivklubbar, det är helt orealistiskt, helt orealistiskt. Så galet.
Och jag menar, i Japan, jag menar, det är en sån sak som jag ändå tycker är väldigt vackert och väldigt, det finns bra grejer i det, men i Aido till exempel, som väl du också hållit på, men har inte du gjort det?
Ja, men både Aikido och Aido. Ja. Så det är så.
Och det är jättefint och allting, va? Men jag kommer ihåg när det kom ner i Aido, folk som har kört ganska länge kom ner och liksom skulle sparras och köra liksom inom quote-unquote på riktigt på fäktningsklubben liksom. De fick råpisk liksom. De har bara stått och gjort kator hela livet, så att det är klart att men det kan ligga någonting i det, eller jag vet inte det, vi får nog dyka djupare i det där och kanske prata med någon som är kunnig just alltså till exempel Johan Haldin tror jag har väldigt god koll på liksom bullshido och bushido överlag.
Ja, men det svåra är, och det är alltså, jag får säga att man kan gå längre här, det här är ett avsnitt, när du börjar grotta i det är också väldigt känsligt.
Det är väldigt känsligt.
För att de som är, ja, men det kan ju vara någon som har tränat en kampsport kanske 25-30 år. Ja, precis, egot i ditt liv. Ja, men du kanske har en bild av att du är en fantastiskt duktig kampsportsutövare och att dina tekniker och allting fungerar. Någonstans inne så inser du bara så här. I värsta fall gör du inte det, har du inte insett alls. Eller så har du insett lite grann att det faktiskt är så att det här inte är det bästa. Och så kommer någon och säger till dig att det där inte är realistiskt. Eller din tränare är inte faktiskt så bra som du tror. Du vill inte erkänna. Och om det då är en jättekultur kring det här, det kan ju vara byar, samhällen,
ja,
som du säger, kan vara sekter.
Ja.
Du vill inte ta in det där. Då blir det jävligt känsligt. Och det är den här killen då, den här MMA-killen framförallt i Kina som utmanar de här mästarna.
Ja.
Alltså som går in och så tittar han på den här killen och så gör han typ två slag och så har han knockat en stackars gubbe.
Mm.
Och det är klart att det är sorgligt att han slår ner en 70-årig gubbe. Men problemet är bara att den här 70-åriga gubben på fullt allvar har tusentals utövare som tror att de på distans kan använda key-tekniker för att besegra någon som tänker att attackera dem med kniv.
Mm.
Och de personerna kommer dö på gatan. Och det, är väldigt,
alltså, det är farligt. Och sen också hur mycket pengar det ligger i det här. För det är, alltså, de här mästarna, alltså, de gör ju inte enbart det för att de verkligen tror på sin key-kraft, utan det är ju för att de drar in en jävla massa cash på det.
Det är klart att det är det. Där sätter du fingret på det. Och det är också så att, så jag tycker att man ska vara liksom realistisk, och det tycker jag till exempel Aikido är till stor del i Sverige. Jag menar, när jag satt en gång i den här kampsportsgalan, juryn där, då var det ju en kille från Aikido, vad heter han som är?
Leif.
Ja, Leif precis. Är riktigt bra kille faktiskt. Och han sa ju det, att han var väldigt medveten om vad Aikido var bra på, vad Aikido liksom, hur det skulle funka om man mätte liksom en kickboxer eller någonting, att det inte skulle gå så bra. Men ändå så där, liksom, vad det var till för och vad det gav för balans i kroppen och hur man kunde göra.
Man måste ju ha det lite självdistans och så här, kunna konstatera att det är en kul träningsform, jag tycker om det här, det gör mig glad, jag gillar gemenskapen, men tro inte att du ska kunna liksom blocka någons kniv med det. Det är då det börjar bli, eller tro att du ska kunna slå någon som faktiskt slår dig i ansiktet. Det är då det blir dumt.
Tiden springer ifrån oss, men två grejer till. Kort då. En kille från Göteborg, Svonimir Kralj. Yeah. MMA-fighten. Han är i... Vad är han någonstans nu?
Bahrain är han, Svonne som han kallas. Och han är ju en bra 7-3-rekord. Han har nu vunnit en bunt matcher i rad nu och vann ju två i somras i Brave i Stockholm. Och nu ska han gå på Brave 45 och deras alltså landets premiärminister Khalifa bin Salman al-Khalifa har dött 84 år gammal. Och det innebär då att de flyttar fram galan en vecka och hans son, som då förväntas ta över och bli ny premiärminister, är ju då ägare också av Brave. Så det är väldigt intressant. Så det roliga i det här, eller det roliga är inte att Svonne får stanna kvar i Bahrain och vänta på en match som troligen kommer gå om en vecka. Det kanske inte är så jäkla kul. Men däremot att det blir ju en liksom, ja, ett landsöverhuvud som kommer ha en MMA-gala. Det är, sist det hände var väl Trump, men då var ju inte Trump president när han hade sina galor.
Kan jag bara få kommentera en sak här? Yeah. Det som jag reagerar på. Premiärministern dör. Premiärminister tänker man är någon som är tillsatt, typ vald. Och nej. Rollen går till hans son. Nej.
Inte Bahrain, ja, inte.
I Bahrain så är det en liten historielektion här.
Nej, men vi har det tid.
Sen 1700-talet. Har det varit samma familj?
Varför inte bara säga kung familj eller sheik eller ni får inte välja, nu blir det att de det kommer bli den här familjen.
Ja. Hörrni, det här är Fighterpodden. Kallas prins. De pratar att kallas prins förut.
Ja. Fighterpodden är sak, tänker knyta ihop med sista grejen. Jag tänker på Superior Challenge.
Ja,
jag är på vilket svar bara.
Ja, men det är det. Vi nämnde ju förut att det är Superior Challenge 21 ska jag säga. Vi nämnde ju att Simon Sköld hade fått covid. Nu har också Serdar Altas fått covid och varit tvungen att hoppa av. Och David Bjelkheden har varit tvungen att hoppa av, men inte på grund av covid utan på grund av knäskada. Så de har lite tufft, alltså, Superior Challenge. Det kommer bli en cool gala, tror jag, ändå. Det kommer bli väldigt spännande gala. Men vi hoppar in lite andra namn och sådär. Så jag tror ändå, som sagt, sen har vi den där häftiga matchen Adam Westlund mot Tobias Harrila som ju måste bli av nu liksom. Men alltså, en shoutout till Superior Challenge. Jag vet att ni jobbar väldigt, väldigt hårt och ni ofta lyssnar på den här podden. Så att kämpa på, och vi ses den 28 november.
Vi tar upp senaste nytt kring den galan nästa vecka. Har du någonting du vill ta upp med oss som är i podden, så skickar du ett mail till fighterpodden@fightermag.se. Nu tänker jag stänga dagens podd. Jag heter Mårten Söderström. Där sitter Elin Blad. Tack för idag.
Tack så mycket.
Och Simon Kölle. Tack för idag.
Tack, tack.
Vi hörs om en vecka igen. Till dess!
Oops.
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.